Vi delar påskdagens evangelium ifrån Markus 16 kapitel. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: "Vem ska rulla undan stenen från graven för oss?" Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er." Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut till landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Amen. Upplevelserna kring Jesu uppståndelse måste varit omtumlande. Man anade inte minst det faktum att de olika evangelierna innehåller olika berättelser. När den kristna församlingen växer fram i Jerusalem, när budskapet sprids till länderna runt Medelhavet, är vittnesbördet om Jesu död och uppståndelse helt centralt. Och allt sedan den påsk då Jesus åt den sista måltiden med sina lärjungar på väg mot sin död har påsken varit den viktigaste högtiden i kyrkans historia. Jesu uppståndelse går inte att bevisa, men det finns ett antal skäl som gör det mycket trovärdigt. Vi vet att människors liv förändrades, att det var omöjligt för dem att tiga med det de hade sett och hört. Den kristna församlingen, kyrkan, föds. Och idag så finns det miljarder människor över hela vår jord som delar samma tro. Uppståndelsetron vilar i tilliten till en Gud som aldrig överger. En Gud som överraskar och skapar nytt liv. Den går inte att fånga i dogmer. Anknyter mycket till mänsklig erfarenhet än idag. Det är som mönstret genom död till liv tycks nedlagt i skapelsen av skaparen själv. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör är det rik skörd. Många människor kan vittna om att de vuxit genom att våga möta mörkret, det svåra. Och en samlad erfarenhet säger att flykt hindrar växt. Jesu Kristi uppståndelse vittnar om en Gud som är starkare än döden och som kan skapa nytt liv igen. Det vittnar om en Gud som säger sitt ja till hela Jesu liv här på jorden. När den uppståndne dyker upp igen efter sin död känns han igen av lärjungarna, bland annat genom såren på sin kropp. Evangelierna berättar vidare att Jesus inte längre är bunden av tid och rum. Det är som han lever i en annan dimension, inte längre under det förgängliga livets begränsningar. Och med frimodighet förkunnar kyrkan allt sedan dess att det finns en väg ifrån död till liv. Ja, uppdraget fick man ju av den uppståndne själv. Gå ut i hela världen. Fortsätt det jag har börjat. Och jag är med er. Kyrkan, församlingen, har med världen att göra. Nära och långt borta. En församling tappar sitt existensberättigande om den enbart sysslar med sig själv. Kyrkan består av människor. Dessa människor är en konkret, kroppslig berättelse om det som blir följden av Jesu uppståndelse. Kyrkan är en gränsöverskridande gemenskap där alla får rum, oavsett ålder, ras och kön. Det som för dem samman är inte att de tänker lika i allt. Det är inte heller intressen, ålder eller någon speciell kultur. Det som förenar dem är att de har mött tilltro till denne märkliga och samtidigt väldigt vanlig Jesus. Eftersom Kristus finns i centrum finns det möjlighet till olikhet. Eftersom relationen till honom bär upp alla de relationer som finns, så finns det också rum för den starka tron såväl som den svaga. Både för den tydliga bekännelsen som väl som för den tveksamma. Kyrkan är inte de perfektas gemenskap. Det har den aldrig varit. Den är bristfällig och stundtals en trasig vägvisare. Därför att den består av just människor. Enskilda människor, liksom gemenskapen, som sådan har sina ökenperioder. Och ändå bärs kyrkan av detta trotsiga hopp. Genom död till nytt liv. Kyrkan är en gemenskap som är på väg. Det var ju faktiskt så den första församlingen till och med kallades. Vägen. En gemenskap som längtar, försöker, misslyckas, reser sig igen. En gemenskap som är öppen för att låta sig överraskas av Gud. I den gemenskapen får alla vara med. Behövs inte högsta betyg. Att man har ett prickfritt förflutet. En snittlön på 500 000 om året. Eller kan Bibeln utan och innan? Jesus kräver varken färdiga svar eller en stark tro. Han bekräftar din längtan. Han vill stilla din törst och mätta din hunger. Han vill möta dig där du finns just nu. Och vill du, finns inga hinder. När vi kommer får vi också ett förnyat uppdrag. Vi inbjuds på nytt att vara Guds medarbetare i den värld vi lever i. I gudstjänsten får vi ta emot. Och så sänds vi ut. Det är meningsfullt att kämpa för det goda. Det är meningsfullt att älska. Kvinnorna som gick ut i graven den här morgonen hade fått hopp genom att vara tillsammans med Jesus. Vi kan också fördjupa vårt hopp genom att ta del av berättelserna och leva dem tillsammans. Det tomma korset vittnar om en Gud som överraskar på nytt. En gång när våra hjärtan slutar slå och redan nu mitt i livet. Det tomma korset är en berättelse om förlåtelse som undanröjer hinder för liv. Om försoning som öppnar för en meningsfull framtid. Gud identifierar sig med den korsfäste. Den dömde, den fördömde. Fast man spikat upp honom på pålen så ber han. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Genom sin vägran att löna ont med ont, istället möta med förlåtelse, så öppnar Gud genom Jesu död och uppståndelse en väg till försoning och nystart. Att tro på uppståndelsen är att tro att det aldrig är för sent. Att tro att det finns en Gud som inte överger. Att nåden ständigt kan överrumpla. Att finna oväntade vägar till ett öppet hjärta. Även när jag själv tror att allt hopp är ute. Du vet själv vad det innebär att bli förlåten. Eller att förlåta någon annan. Det är som något kan lämnas bakom. Och något nytt ges möjlighet att växa fram. Förlåtelsen befriar. Det blir en ny start. Att tro på uppståndelsen är att lämna framtiden till Gud. Redan nu. Att tro på ett evigt liv är att våga ge sitt liv vidare. Att förtrösta på någon som är större än jag själv. En Gud som bär universum och som tänder ljus i mörkret. Vad händer när vi dör? När alla relationer är brutna? När vi tvingas släppa all kontroll? Ingen nu levande människa vet exakt hur det blir. Och därför behöver bilderna målas med grova penseldrag. Men det finns all anledning att måla dem i ljusa färger. För den Gud som möter är kärlekens Gud. Den kristna kyrkan firar sin huvudgudstjänst på söndagen. Uppståndelsens dag. Ljusets dag. Solens dag. Varje gång det firas gudstjänst, oberoende av hur stor den gudstjänstfirande församlingen är, så reser kyrkan ett hoppets tecken. Inte hurtfriskt, som om inte mörker, svårigheter och död finns. Men den gör det för att gudstjänsten berättar om ett hopp. Trots allt. Varför då? Jo, därför att vi hoppas ändå på Gud. Den Gud som kommer oss till mötes från framtiden. Överraskar och ständigt skapar nytt liv. Att tro på uppståndelsen är att överlåta framtiden åt Gud redan nu. Vi ber. Gud, väck mitt hopp och gör mig hel. Visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen.